Vi har ju haft mycket med ungdomar att göra, och den stora frågan många ungdomar ställer sig, det är ju: hur finner jag Guds vilja med mitt liv? Och det undrar vi ju lite till mans eller lite till kvinns också ibland. Ja, då ska vi börja med att säga då att det börjar alltid där du har ställt dina fötter, där du är, va? Vandringen. Och sen vandrar du inte hem ensam, utan du har den levande guden med dig. I Efesierbrevet 5:8: ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Kom ihåg att så fort det står i Herren, så är det han i er, va? Också. Alltså, vi lever inte ensamma. Vi har en uppstånden frälsare som bor i oss. Vandra därför som ljusets barn, på nyttfödda och ledda av den heliga ande. Det första, det var ju märkligt att Elvor tog upp det, men det första som sker i våra liv, det är nämligen att Jesus börjar kommunicera in i vår ande. Och det första han kommunicerar är Kristi rättfärdighet. Att du är frikänd från dom. Du är fri. Det är det första Jesus gör. Han sätter oss fria. Det är underbart. Och då står det i Romarbrevet 8:16: anden själv vittnar. Och det betyder framlägger ett bevis som ger frikännande dom i en rättegång. I din ande att du är Guds barn. Ser ni att det har med tro att göra, va? En överbevisning som finns i din ande. Det spelar ingen roll vad folk tycker. Har han skapat världen eller inte? Men du vet. Du vet på vem du tror. Det spelar ingen roll om man pratar illa om Jesus. Du kommer att stå fast. För att du är överbevisad i ditt innersta genom tron. Eller hur? Du vet. Du behöver inte analysera eller något. Du vet. Och i Hebreerbrevet 10:14 står det så här: genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Fullkomliga. Om detta vittnar martyr. Kommer du ihåg vad det var? Bevis i en rättegång, va? Den helige ande för oss. Var då i din ande, va? Underbart. Därför finns det heller ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus då. Det är alltså en vandring i ett ljus och ett liv som vi inte äger i oss själva. Det här är det ljuset och det livet som kommer från Kristus själv. Ifrån hans ansikte in i din ande. Och vi kan välja om vi vill låta det här ljuset och den här kraften och det här livet beröra oss. Eller om vi, som Bibeln säger, stänger och sätter en täckelse för. Och det här täckelset, det tog Elvor också upp förut, det är ganska intressant. För allt som är före Herren är en avgud, va? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din kraft, hela ditt förstånd. Och vi ska icke ha något före. Och Herre på grekiska, kyrios, det betyder den som är först eller den som är högst. Men om vi tar den som är först. Det är intressant, va? Han som är först. Vi har inget annat före honom, så att säga, va? Han är först. Då är det så här då att de som väljer att ledas av ljuset och hans inspiration genom hans ansikte, de kallas i Bibeln för de visa. Och de som stänger för honom kallas då för de ovisa, eller dårar. Dårar i Bibeln betyder olärd egentligen. Det är inget dårhus vi pratar om. Och så är det så här: Gud kommer att öka sin visdom och sin kunskap för dig steg för steg. Men Gud uppenbarar sällan mer än ett steg åt gången. Men han sviker aldrig när du väljer att ta det steget. Märk väl att du kan ha varit långt borta från Gud. Men så kallar han dig till omvändelse och lyser. När du då vänder om och sätter din fot där Herren visar, så sviker han dig aldrig. Visst är det härligt? Vi kan komma fel och vi kan komma in i så konstiga sammanhang. Men när anden kallar oss, han kallar oss ju alltid tillbaks till Herren. Det är inte till någon församling egentligen han kallar dig. Då när vi tar det där steget så är han alltid vid din sida. Och han dömer inte dig. Han börjar bara om. Häftigt. I Efesbrevet 5:17 talar också att han vill att vi ska förstå hans vilja. Det står, var därför inte oförståndiga, alltså ovisa. Stäng inte. Öppna istället. Och förstå vad som är Herrens vilja. Om vi väljer att vandra i ljuset inför Herrens ansikte, så kommer vi få en upplevd kunskap om vart hans väg går med ditt liv, steg för steg. Och när Herren själv bekräftar din väg och är ditt ljus, då kommer du att bli befriad ifrån vad andra människor tycker om dig. För det spelar då ingen roll, för att vet du att dina fötter står där Gud har pekat att de ska vara. Ja, vad spelar det för roll vad andra människor tycker? Va? Fullkomlig kärlek, står det, befriar från människofruktan. Ja, kärlek är att lyda, va? Så när du har ställt din fot i Herrens fotspår och anden kommer, då kan människor hälsa hem. Halleluja, följer Jesus, jag och mitt hus vill tjäna Herren, va? Så står det. Så får de andra syssla med vad de vill. Men vi vill tjäna Gud. Och ni vet att det finns i Bibeln grupper av kristna. Och Jesus undervisar att det finns ovisa jungfrur. Och så finns det ovisa byggnadsmän. Kommer du ihåg det? Ovisa. De har stängt och satt en annan avgud före. Om ni läser det där ska ni få se att det är väldigt intressant. Det finns alltså en annan ande, va, bakom. För om inte Gud har drivit dem, vem har gjort det då? När man säger, vi har profeterat i ditt namn. Och i ditt namn har vi gjort, drivit ut onda andar. Och så är det väl mycket helande med. Men då säger Herren faktiskt, nej, jag har inte berört er. Nej, men vem har gjort det då? Det är intressant. För Paulus säger att det finns en annan ande. Ett annat evangelium och en annan Jesus. Och om det inte är Gud, vem tror ni det är då? Det finns bara två andliga krafter i världen. I första Korinthierbrevet 10 står det att Israels historia är ett mönster för oss som har ändens tid in på oss. Där ser du förebilden att när folket inte längre ville vandra i Herrens ljus och han kom först, då kommer han först att varna dem. Det är steg ett. Gud släpper aldrig någon utan varnar först. När de inte lyssnar kommer man att få det ledare man förtjänar. Det är precis det mönstret Bibeln ger om Israel och det mönstret då som ska gälla församlingen i ändens tid, va? Blinda ledare för de blinda. Visst är det kusligt? Han varnar dem först. Men kväver de hans profeter, så varsågod, då får ni blinda ledare för det blinda. Där är vi nu, det är bara att lyssna vilket budskap man har. Man är på väg rakt in i New Age, precis som Helvor sa förr. Helt ofattbart att man inte kan urskilja vägen längre. De ovisa som inte vill vandra i ljuset får därför en kung, va, som Israels, kommer ni ihåg Samuel, vad som händer här? Och då säger man då, man tyckte ju Samuel var för gammal och allt det här. Ja, det är typiskt när det här nya kom. Vi var ju varit med ett tag nu. Då tyckte man att det där gamla sättet och det här, det var ju lite gammalt. Och så här, nej, det här nya är mycket bättre. Och precis så är det här, va. Första Samuels bok 8:6, då står det var i Samuels ögon ett dåligt förslag, ett dåraktigt förslag när de sa, ge oss en kung att styra över oss. Och Samuel bad till Herren, då sa Herren till Samuel, lyssna nu till folket allt de säger till dig, för det är inte dig de har förkastat utan mig. för att jag ska vara kung över dem. Så det var alltså Herren som genom sin ande regerade över Israel genom Samuel, vars namn betyder den som hör Gud eller lyder Gud. Så Samuel symboliserar alltså ett andligt ledarskap som hör Guds röst. Märk väl, profetiskt nu alltså. Men man ville inte ha det, utan man ville hellre ha det nya, för det var ju gammalmodigt med korset, va? Så vi tar lite nya grejer istället. Så Saul undervisades av Samuel genom anden. Anden sa genom Samuel att Saul skulle vänta på honom i Gilgal. Gilgal, det var alltså den plats där Israels barn omskar sina hjärtan när man kom in i löfteslandet, va? Så det här har med omskärelse i Kristus att göra på något vis. Om han lydde skulle han alltså få mer ljus. När jag var nyfrälst kommer drogerna, mörkret och ångesten. Bli frälst, fylld med den helige ande, och friden bara sänker sig ner i mitt hjärta. Då säger Herren, mitt första steg, jag vill att du är här och läser i mitt ord, så tar jag hand om allt andra. Det var mitt första steg. Lyder du, får du mer ljus. Det är alltid så. Du ska lyda Herren, då får du mer ljus. Alltså ett steg i taget. Men nu satte ju alltså man någonting före Gud, det kallas för täckelse, nämligen människor, va? Samuel säger också mycket riktigt åt honom att han har handlat dåraktigt. Ovisst. Och titta nu vad som händer här. Samuel frågar, vad har du gjort? Han skulle ju vänta. När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, tog jag mod till mig. Sen offrade han ju ett offer där. Han såg när människor gick ifrån honom. Då tog han själv och gjorde någonting som han visste egentligen var förbjudet, va? Du har handlat dåraktigt. Och nu ska inte ditt kungadöme över Israel fortsätta. Ser du att det är samma sak som den kristne? Du blir frälst, Gud säger steg ett. Lyder du inte det så händer inget mer. Men om han hade lytt så hade anden kommit och fyllt honom igen. Men det verkar precis som att Gud visste att Saul aldrig skulle vända om. En vis person väntar alltså på Gud. Det Saul nu gjorde är precis vad många pastorer gör idag när man ser att antalet minskar i församlingen. Man bygger helt enkelt en egen väg och helst så bred som möjligt. Och det är så att många vandrar på den. Det här kallas även för dårarnas väg då, ovis. Andra Petrusbrevet 2, vers 1-2, så ser du vart den leder. Den leder ut ur Kristus. Ex betyder ut. Exit är ju utgång. Så följer man den här vägen så kommer man ut ur Kristus. Kommer ni ihåg vad det står om Kristus och alla löften? Alla löften är ja och amen. Vadå? Utanför honom? I. Ser du att en villolära kan lura oss ut så löftena aldrig uppfylls? Har du Bibeln på? Och det är precis vad fienden vill. Stjäla, slakta, förgöra. För oss ut. För blir du i Kristus så måste fienden släppa sitt grepp. Det är bara att förbli, jag kommer att komma till det sen. Han måste släppa sitt grepp. För det finns en uppståndelsekraft som har besegrat allt. Allt! Och när jag ser och hör ledare dras till det som är inne i det kristna folkhavet idag, så är det en varning för mig. Vad är motiven bakom? Är det för Jesus skull man gör det, eller är det för människors skull? Är det vist eller ovist med andra ord? Vi är väldigt skickliga att dölja våra motiv, men Herren vet allt. Som sagt då, han visste vad Saul hade i hjärtat, va? Han vet vad du har i hjärtat. För det här ljuset som du får ta emot, det står i Bibeln att det är ett tveeggat svärd som tränger djupare och djupare och djupare igenom och avslöjar hur det är ställt. Saul försökte förandliga synden, men allt blir uppenbart ljus. Gud visste redan att Saul inte skulle vända om från sina gärningar. Hebreerbrevet 4:10. Det här är faktiskt ganska underbara verser om man tar det på rätt sätt. För de som tar steget är det underbara verser. Men för de som sätter något före är det inte så roligt. Den som har kommit in i Kristus, han får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade sig från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att få komma in i den här vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Ty Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ, ande, led och märg. Och det är en domare, Samuel, över hjärtats uppsåt och tankar. Jaha, så här står vi alltså på steg ett. Har du rena motiv när du står på steg ett, då kommer anden att gripa in i ditt liv, fylla det och visa steg två. Har du fel motiv när du står där, då kommer det att bli tyst. Ja, det har du Guds ord på. För det står det här att han ger inte någon ära åt avgudar. Och vad avgud? Det är något som kommer före, va? Före. Sätter vi något som kommer före Herren, då kommer anden inte att falla. Men står vi där, svaga som vi är, och säger, Herre, fall över mig. Kom och led mig, för jag behöver din nåd. Då kommer anden att hjälpa dig framåt. Det är härligt, eller hur? Köttet ska bort, va? Det är det som det handlar om i omskärelsen i Kristus Jesus. Saul visste ju att anden hade visat honom det här, eller hur? Han visste ju om sanningen. Om vi inte vandrar på den väg som Herren visar, kommer vi inte att få mer ljus. Och nu ska vi komma till en intressant sak. Nu vill jag ställa er en fråga. Ni läser ju mycket i Bibeln. Alla som lyssnar på oss brukar ju rafsa i den här boken. Kan mycket. Då måste jag ställa er en fråga. Det talas så mycket om ledarskap idag. Är det den gamla naturliga människan i oss, eller är det den nya människan i Kristus som ska leda andra? Tänk efter nu. Är det den gamla människan som vi pratar om när det gäller ledarskap, eller är det nya människan som bor i oss? Ja, det är ganska uppenbart, va? Den gamla människan ska ju stendö genom korsets kraft. Men den nya då? Den som inte ens en del av oss. Det är den som ska växa upp. Eller hur? I Efesierbrevet 4. Apostlar, profeter och allt det här. De ska ju få folk att växa upp i Herren. Det är ju Jesus i oss som ska växa upp. Vi har ingen del i detta. Är ni med? Det här är ledarskap. Och ni vet ju att det undervisas precis tvärtom idag. Det är faktiskt sant. Det är nästan kusligt. Det är alltså den nya människan, den inre människan, som kommer att leda andra. Varför undervisas det aldrig om korset när det gäller ledarskap i de moderna församlingarna? Frågetecken. Jo, därför att man undervisar ju om att det är den gamla människan som leder, eller hur? Men det är ju den nya. Och hur ska den nya människan kunna komma fram då? Vad tror ni ökenvandringen är till för? Talas det om ökenvandringar i de här moderna församlingarna? Nej, sällan, va? Nej, precis. Är det någon som har sett den här gamla filmen Frankenstein från 1931, svartvit? En professor som gjorde en kropp av gamla döda delar. Sen sände han en massa blixtrar i kroppen och det började skaka. Och på slut så blev det någon slags konstgjort liv. Han såg ju väldigt konstig ut, den här, som en zombie, va. Och du vet att på samma sätt finns det i Kristi kropp de som försöker göra konstgjort liv. Ja, det skakar lite och så här. Och det slår lite eld i blixtar och man skriker fire! Men här talar vi om zombiekraft. Om man är beredd att betala hur många tusen som helst för att få en flygbiljett till ett visst ställe och komma in i mörka källare där det flyger guldstoft och fjädrar och man skriker fire! Jag tror inte ett smack på att det är Guds ande. Inte för 5 öre. För man pratar aldrig om Kristi kors. Nej. Romarbrevet 6:4, nu ska vi höra sanningen om ledarskap. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet, ja, han är oss då. Ty vi är förenade med honom genom en död som hans, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans, genom den heliga ande i oss, va? Kraft. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt att leda andra. Så att vi inte längre slavar under synden. Ty den som är död, han är befriad från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva tillsammans med honom. Märker ni väl vad det stod? Tror vi genom tro, va? Att vi ska leva tillsammans med honom. Ja, du kommer att vandra i hans ljus, i hans liv tillsammans med honom. Och han kommer att uppenbara sin härlighet i ditt liv. Kom ihåg att varje gång Herren gör en välsignelse i ditt liv, så kommer du att se hans härlighet. För det är ju den härligheten som kommer fram. Alltså härlighet betyder ju mycket, va? Det betyder tyngd, betyder värde. Men det betyder också precis som någon verkligen är. Och det kan jag säga, när Herren har sagt att han ska välsigna Elvor och mig, och han har gjort det, då är det ju halleluja, det kunde ju ingen annan gjort än du, Gud. Nej, jag sa ju att jag skulle välsigna er och visa min härlighet. Det är bara Gud som kan. Det är bara Gud som kan. Det är omöjligt för människor, då kommer han. Ofta är det så i alla fall. Så kan man få lite extra välsignelse ibland. Det skadar inte det heller. Om man inte ens ber om det, så kan det komma lite. Ja, det var ju du, Herre. Elvor får berätta om sin ryggsäcksköp sen, så får ni höra på välsignelse. Och då är det så här, va? I vissa rörelser så går man och lovar mer än vad Bibeln säger. Till exempel här, ni har väl hört det här. Var ord som er fot beträder har jag givit er som jag har givit Mose. Amen! Stampa på det, det är ditt. Ja, men vad var det för folk som gick in i landet? Jo, det var ju de som hade dött ner från sig själva. Eller hur? Man hade dött. Alla stridbara män, står det ju, dog ju. Nu ska ni få se något häftigt. Folket drog in i öknen under en upplyft stav. Vad är det symbol på? Korset! Man drog in i öknen under staven, under korset. Och sen ska korset ha sitt verk. Vår gamla människa ska dö. Men sen, vad ska man följa? Vad följde man in i landet? Kom ihåg, du ska inga andra gudar hava framför mig. Vad följde man in? Arken! Vad är det symbol på? Jesu Kristi uppståndelse! Snacka om från död till liv. Andens fullhet. Guds löften i Kristus Jesus. Vad hände när man kom in? Nu ska ni få se vem jag är. Jag kommer att driva ut varenda kotte framför er. För det är ju en bild på mörkrets makt där. Och då gäller varje fotsteg som du beträder har jag redan gett åt er. Ja, men det är ju Kristus och efter korsdöden i hans uppståndelsekraft vi pratar om. Man förvrider evangeliet hela tiden. Den som är utan täckelse, säger Paulus, han är alltså vis, va? Eller hur? Kommer ni ihåg hans vandring? Det såg ut som han skulle stendö både 1, 2, 3, 4, 5, 6 gånger. Där Herren är, där är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte, utan avgud framför oss, med andra ord, va? Eller hur? Inga andra gudar framför mig. Nej. Vi som följer arken, va? Han säger på ett annat ställe att vi hela tiden vandrar i Kristi segertåg. Ja, för han har gjort sig av med allt det där andra. Allt som kunde berömma Mr. Paulus själv hade korset fått tagit hand om. Så det enda han predikade var: jag vill inte berömma mig åt något annat än om Jesu Kristi kors, genom vilket jag är korsfäst för världen och världen för mig. Eller hur? Då visste han att när Gud säger både punkt B, C, D, E, F, G och så vidare, så varje gång du sätter ner din fot, det är jag som har gett det området, Paulus. Men gå inte utanför det området, syn att han blir varnad för det också. För då var anden där och stod emot. Sen öppnade han och så gick han in. Oj, 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 vilken vandring. Det är alltså de som är utan täckelse som får uppleva Herrens härlighet. Och det innebär ju precis vad jag har berättat förut. Då vi genom andra Korintierbrevet 4 då, så står det så här: då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst. Kom ihåg att det finns ingen kapitelindelning sedan i grundtexten, va? Nu läste vi kapitel 3 och nu kommer det in i kapitel 4. Vilken tjänst? Jo, att tjäna Gud ansikte mot ansikte utan täckelse. Den korsets tjänst. Det han har tagit hand om. Då tappar vi inte modet. Sen vet jag att Elvor har sagt det redan, men jag säger det igen. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Nej, vi har gjort oss av med alla avgudar som förut var framför oss, som vi har lurat andra att följa. Vi har gjort oss av med allt, utan nu predikar jag bara sanningen. Och sanningen är precis det jag har sagt åt dig nu. Det är sanningen. Det finns ingen annan väg. Och så anbefaller vi oss själva åt Gud och sen åt varje människas samvete. Står jag här och dillar, eller har de rätt, de där framgångsteologerna eller vad det nu är? Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Alltså de som sätter avgudar framför oss, va? Men så snackar han om en skatt. Han har ett ljus i sitt hjärta. Vi med, va? Och hur jobbigt det än är, säger Paulus, så visar det sig att det här ljuset som jag fick vid steg 1 har följt med till steg 2, och det har ökat i steg 3, och det har blivit ännu starkare i steg 4. Precis så har Herren sagt åt oss, och jag kan bara intyga att det är så. Jag kommer att öka både i kunskap och i vishet steg för steg. Men det sker steg för steg. Det sker när Gud har läst ditt hjärta och vet att du har rätta motiven för att ta nästa steg. Då sker det. Det är därför det går så segt ibland. Man får knalla omkring i öknen och spotta sand. Det är inte så roligt alla gånger när man är där i Mara och tuggar salt. Men då finns det ju ett visst trä som fixar allt. Va? Man slänger i ett trä där och korset. Eller hur? Har ni varit med om frustration om? Har ni blivit fullständigt vansinnig? Hur kan det här vara Gud? Gud, hur kan det här hända om jag tror på dig nu? Det är ju fullständigt, det här kan ju inte vara du. Jo, det kan det visst. Nej, men vi tror ju att allting som händer i våra liv, det ska bara vara som vi tror att Gud är. Är Gud intresserad av din evighet eller ditt nu? Ja, vi tror att Gud är intresserad av nu, va? Nej, han vill få in dig i himlen, i evigheten. Därför verkar han i våra liv på ett så konstigt sätt som inte vi förstår ibland. Förstår ni? Han ser mycket längre. Du ser ju idag, imorgon och nästa dag, men Gud, han ser 30 år framåt. Om inte du får det här nu i ditt hjärta, så kommer inte du att klara det om 5 år. Det vet Gud. Vad härligt att få släppa det här åt den som är vår gode herde. Eller hur? Så vi ska akta oss för zombiekraft, va? Det är ju så att när Gud stänger igen, då måste man ju göra något om man vill liksom, ja, då finns det ju bara zombiekraft kvar. Om Gud inte är med i sin ande, då måste ju vi fixa något annat. Och djävlarna står gärna till tjänst. Ner i mörka källare. Bam! Då vi nu har fått en så stor överste präst, Guds son, som har stigit ner genom, upp genom himlarna, låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi måste alltså lära oss att vi kan aldrig ta emot något från honom om vi gör det av fel motiv. Den gubben går inte, för Gud kan man inte lura. Och det står på ett annat ställe: Gud låter inte jäcka sig. Det betyder att Gud kan man inte lura. Han vet. Han vet ditt hjärta. Han vet dina motiv. Han har vägt dem för länge sedan. Det är ingen idé. Människor kan vi lura och följa oss. Och vi är stora profeter och tjobrababang. Men Gud kan man inte lura. Det är omöjligt. Människor går att lura ganska lätt också. Och så har vi David om sitt ledarskap då. En av de största ledarna i Israel. Han var ju inte perfekt han heller, va? Eller hur? Han gjorde många, många misstag. Men han hade fattat principen. Samma princip som Jakob råkade ut för i Peniel. Jag släpper dig inte, men mer än att du välsignar mig. Vad menas egentligen med välsignelse? Och det har vi tagit upp för att du frälser mig från det som är ont, står det i Apostlagärningarna 2:29, tror jag. Att du omvänder mig från det som är ont. Och det Gud brukar köra med, som David säger här, det är kvicksandsmetoden. Den är väldigt effektiv. Han tillåter oss sjunka ner i ett hål med kvicksand. Och om vi ändå håller fast där allt mänskligt hopp är ute, så kommer han att dra upp oss igen. Psalm 42. David: jag väntade ivrigt på Herren, han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till Gud. Många ska se det, och så ska de börja förtrösta på Gud. Varför sjunker vi ner? Jo, vi sjunker ner för att vår gamla människa ska dö, va? För att vi ska förlora vår kraft. För att allting som är före Gud ska förlora sin kraft. Så att vi ska bli utan täckelse. Det gör ont att bli av med Lot, täckelsen. Kommer ni ihåg vad Abraham fick vara med om? Han fördes av Lot, som betyder täckelse, ner till Egypten. Och där var han nära att förlora alla löften och allting, va? Eller? Men han vände tillbaka och byggde ett altare på samma plats där han hade lämnat Gud en gång. Han skulle ju inte ta med sig släkten in i löfteslandet. Och det är en bild på det här som vi har, var köttet. Det står att han höll tag om någonting. För det står att Gud drog upp David. Hopp på hebreiska. Ni vet, Israels nationalsång heter ju tikva. Och det betyder hopp. Och det grundtextordet handlar om ett tvinnat rep. Jaha, vi håller fast vid hoppet. När allt mänskligt hopp är ute, så finns det ett hopp som är större. När jag var och sjönk ner i en fruktansvärd dyphöl en gång, när jag inte visste hur ska det gå. Vi kommer att göra det flera gånger i livet. Men Gud tycker att vi börjar bli för starka, så det är dags för kvicksandsmetoden igen. Den är inte rolig. Jag ligger på mina knän i kyrkan och ropar till Gud: Gud, visa vägen! Och då ser jag inom en syn. Det var som en målad sån här lite så här målarbok. Jack Bönstängen eller typ så här. Underbar bild. Jag ser den i ande. Och så ser jag hur jag håller i ett rep. Och så går repet ända upp i himlen. Och det var små heliga moln där. Och sen på, liksom upp i det här landet här uppe, så sitter ett stort ankare som sitter fast där uppe. Härligt, va? Och så ska vi se. Det står ju i Bibeln, va? Exakt det jag såg i synen står. Så när du drömmer eller ser något i synen, du ska hitta det i Guds ord, för annars är inte jag med. Men det här står där. Då står det så här. Och det här gäller oss alla. Det Gud har lovat kommer han också att hålla. Glöm inte det. Men det kommer att se ut som. Nu är det kört. För hur skulle han annars kunna döda vår gamla människa som gärna tar över? Om det inte är så här gång på gång då. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur orubblig hans beslut är, bekräftade han sitt löfte genom en ed. Så skulle vi genom två oryggliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast i det hopp vi äger. Vad sa jag att hopp var? Rep var på hebreiska. Han skriver det här i Hebreerbrevet, så de visste ju direkt vad det var han pratade om. Vi har ett rep alltså. Vi håller i repet. Människors löften och vad människor snackar om. När du är i den här situationen i kvicksanden, så spelar det ingen roll om de klappar dig på axeln och säger, det kommer nog ordna sig, ska du se. Det fixar sig nog. Nej, då är det bara tro som räknas. Det är bara ljuset i ditt innersta. Överbevisningen. Det är det som du håller fast vid. Du måste ha tro. För att har vi inte tro i den här tiden som kommer, då kommer vi inte att klara det här. Alltså. Vi måste ha tro och du måste ha hopp. I detta hopp, i detta rep har vi ett tryggt och säkert ankare, själens ankare. Vad är det som ska bli frälst? Frälsa våra själar. Va? Som når innanför förlåten. Ja, där var där Gud själv bodde. Eller hur? För en jude så var innanför förlåten Guds tron. Vi vet att Jesu blod är för dig uppe i himlen. Och här har du samma bild. Hoppet vi har är att Jesu blod köper dig fri från synd. För köper han dig fri från synd, då finns det rättfärdighet, va? För då handlar han med oss som om vi aldrig hade syndat. Den når innanför förlåten. Ditt Jesu gick för vår skull in och öppnade vägen för oss när han blev en överste präst, en evig son lik Melkisedek. När Jesus dör på Golgata på påsken som lammet, då skulle man offra samtidigt ett felfritt lamm i templet, och prästerna blåste, så samtidigt som Jesus dör så låter det du-du! Vad händer? Förlåten rämnade! Och det blev ett herrans liv. Man undrar, vad är detta? Vad är detta? Vad är detta? Det här finns nedskrivet i romerska historiebrev. Så det är ganska häftigt alltså. Jag ska ta en sak till. Ja, vi tar det här med klippan först. När han lyfter dig i hoppet, så ställer han dig på klippan. Det är ju han själv. Det är han själv. Och så ordnar han dina fotsteg i förutberedda ordningar, står det. Och sen kommer din mun att börja vittna och tala om honom. Ja, det vill du inte undra på. Eller hur? Halleluja! Han räddade mig ur denna situation. Och nu kan jag berätta för dig, Nisse. Hamnar du här? Halleluja! Du vet, han är mäktig och drar dig upp. För vad är det Paulus undervisar om? Jo, genom de svårigheter som vi har varit så kan vi vara med och undervisa andra till hjälp. Du får alltså gå före, va? Och sen när du har... Det är därför det är så härligt att lyssna till de här gamla äldstebröderna på en... Och systrar med 80-90 år som har vandrat med Herren hela sitt liv. Och höra dem berätta vittnesbörd om deras situationer. Det ger sån tro! Det har varit kört flera gånger. Men kan du tänka dig, vi ropade till Gud. Halleluja, han grep in. Eller hur? Det är starkt. Och det är trostyrkan. En natt på jobbet. Förra skiftet, augusti. Upplevde jag hur Herren talade till mig. Och han talade om Kristus. Det står i Jesaja 42. Så står det så här att. Se min tjänare som jag upphåller, min utvalde, i vilket min själ har sin glädje. Så står det att havsländerna väntar på hans undervisning. Det är Jesus. Eller? Det här handlar först och främst om Jesus. Men så kommer det här. Vem handlar det sen om? Kommer du vara Älvorsson förbundet? Han i oss är det nya förbundet. Han är det nya förbundet. Eller hur? Så säger Gud, Herren, som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har utbrett jorden och allt vad där som växer. Han som har gett liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på dem. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folket. Jesus, men också Jesus i dig. Kolla här nu. Vad du ska göra sen. Det han snackar om efter kvicksandsmetoden. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i mörkret. Jag, Herren, är mitt namn och jag ger inte min ära åt någon annan eller åt avgudabilder. Och täckelsen, va? Så när vi blir avskalade allt det här och blir rustade, vad ska vi göra då? Jo, då ska du predika Herrens ord. Och vad ska han göra? Jo, han kommer att överbevisa människor i deras ande om synd och om dom och om rättfärdighet. Vet du vad som kommer att hända då? Då får de också ett rep att hålla i. Tron växer. Och så föds barn. Helt plötsligt. Och vi kallar det för väckelse. En sån väckelse längtar vi efter. Halleluja. Nu ska jag sluta. Vi ska be om väckelse. Tack Jesus. Den här väckelsen, Herre, som jag talar om. Eller som vi har talat om, Herre. Det kan du bara göra, Jesus. Genom din heliga ande. Herre, vi ber att du ska förhärliga dig och komma med din kraft över vårt land, Jesus. Tack Jesus att det är du det handlar om och inte människor. Förvandla våra hjärtan i Jesu namn. Amen.